Väst ökande 10 till kuling 15. Imorgon bitti avtagande 7 till 12. Från Kattegat till sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 10 till kuling 15. Ikväll avtagande 7 till 12, imorgon eftermiddag vridande syd 3 till 8, tidvis växlande. Från mellersta Östersjön till norra Bottenhavet omkring syd ökande 7 till 12, i natt på norra Östersjön upp till kuling 15. Imorgon eftermiddag något avtagande. Norra Kvarken och Bottenviken omkring syd 5 till 10, ikväll tillfälligt något avtagande. I natt vridande till omkring ost, imorgon kväll åter syd 2-7 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 16 grader, Göteborg 14, Malmö 15, Karlskrona och Kalmar 14, Visby 18, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 18, Karlstad 15, Gävle 16, Mora 14, Sundsvall 15, Östersund 12, Umeå 16, Vilhelmina 13, Luleå och Kiruna 15 grader. Nattens lägsta temperatur i landet blev det i Lattnivara med 1,5 minusgrad. Glad nationaldag!
Där är P1, Sveriges Radio.
Där är P1 Kultur, jag heter Gunnar Bolin och idag den 6 juni fokuserar vi på två sinsemellan väldigt olika svenska kulturpersonligheter. I klassiken berättar Mattias Berg om bank- och industrimannen och inte minst konstsamlaren Ernest Thiel. Hans palatsliknande villa med all sin konst på Djurgården i Stockholm, den övergick i statens ägo 1925. Så Thielska galleriet firar 100 år i år. Och det skulle också vår första huvudperson i dagens P1 Kultur gjort. Författaren, illustratören och journalisten Kerstin Thorvall föddes nämligen den 12 augusti 1925 och dog 9 april 2010. Här är Katarina Wikars radioporträtt av en älskad men periodvis också kritiserad och omstridd författare. I reportaget medverkar författarna Isabel Ståhl, Göran Greider och Anneli Jordahl som alla läst Kerstin Thorvalls romaner Det mest förbjudna, När man skjuter arbetare och Upptäckten.
Det är någonting hos mig som att jag inte kan låta bli att säga saker. Mm. Det är många som tror att jag är modig och att jag törs du. Och jag har nog haft så starkt undertryck så jag har inte kunnat låta bli. Jag har inte kunnat låta bli. Jag har blivit galen i kärlek. Jag har gett mig väg när helst och var helst. Jag har inte tänkt mig för. Och så blir jag vansinnigt arg. Jag blir jävla arg över saker och ting. Att ingen människa säger det här. Varför talar man inte om att det är på det här sättet? Och så säger jag det så blir folk illa berörda.
Hon finns alltid där i bakhuvudet. Författaren Kerstin Thorvall. Och i år skulle hon ha fyllt 100. Och ur radions arkiv talar hon fortfarande. Lite snabbt och hetsigt. Om allt det där som vi andra helst inte vill tänka på.
Jag har en sorts barnslig föreställning om att man ska tala om hur det är. Och då ska alla bli väldigt glada när de får veta det. Mm-hmm. Men det gör de inte. De vill helst inte veta hur det är.
Efter att Kerstin Thorvall hade dött 2010 så skrevs det hyllmeter av hyllningar. Romanerna trycktes på nytt. Hon fick en hel bokklubb uppkallad efter sig och hennes liv blev sedermera tv-serie. Kerstin Thorvall var en flyhänta modeteckerskan på 50-talet som skrev kåserier om de egna barnen i Damernas värld och som blev etablerad barn- och ungdomsförfattare med klassiken Vart ska du gå ut?
Jag var först med att skriva om en ogift morsa som träffar en så olämplig man. Jag har en trendkänsla som nästan är sjuklig. Jag skrev ju en av de första bekännelseböckerna också med Det mest förbjudna. Jag var fan med först där. Jag sitter inte och funderar så där som reklamorakel. Jag sitter inte i hearings, jag har inte möten kring detta, vad är det som ligger i tiden? Jag vet det, jag vet inte att jag vet det förrän att jag har skrivit och det har kommit ut. Då inser jag plötsligt, hoppsan, nu var jag precis där igen i alla fall.
Det mest förbjudna sågades i pressen, kallades känslopornografi. Hon blev den sjaskiga bekännelselitteraturens själva urmorsa. Men bilderna hon skapade av sig själv, som bortsprungen dotter, otrogen hustru, försvunnen mamma, besvärlig tant, måste ändå samsas med målmedvetenheten i hennes författarskap. Hon kunde alltid skriva, och kanske var det det som räddade henne.
Och ångesten är ju liksom hennes livsrum på något sätt, va?
Det här är författaren Göran Greider.
Men det gör ju också att upplevelsen av tillvaron blir intensiv hela tiden. Och det syns ju också i hur hon skriver. Det finns alltså inget lunkande någonstans i hennes texter. Det finns en intensitet i nästan allting, och den tror jag gör ganska mycket med den här ständiga närvaron av ångest helt enkelt. Det förlöser ord, formuleringar, fyndigheter och elakheter också mot män och mot allt möjligt.
När läste du Det mest förbjudna då?
Jag tror att jag läste den tidigt och tyckte inte om den. Jag tyckte inte om Kerstin Thorvall. Jag tyckte inte om, alltså som vuxenboksförfattare.
Det här är författaren Anneli Jordahl.
Jag tyckte bara att den var obehaglig med hennes hat mot mamman. Jag hade själv ett förhållande till min mamma som jag har återkommit till hela tiden i mitt eget skrivande. Så jag tyckte det var intressant med mor- och dotterrelationen, men jag tyckte att den var så skoningslös. Men sen läste jag den i mer mogen ålder, och plötsligt framstod den som så bra som den ju var redan från början. Bara det att jag hade inte de ögonen då.
Kan du inte berätta lite grann om den här kritiken du fick 1976 med boken Det mest förbjudna?
Ja, det var det skamligaste som hade skrivits på svenska, och det var en skandal att ett oaktat förlag gav ut sån här smörja, Skrev Björksten till exempel. Och Björn Nilsson i Expressen gjorde sig rolig på att kjolen åker upp och ner på latsidan ligger hon inte. Det var den nivån på recensionerna. Och Madeleine Gustafsson skrev att det var privat, därför ointressant. Riktigt dåligt skrivet. Och en veckotidningskursör som hade nu fått en dåliga idén att skriva någon sorts självbekännelsebok.
Hon debuterade som skönlitterär vuxenförfattare vid 50. Det var 1976, med boken Det mest förbjudna. Om modershat och faderskärlek. Om arvet, där en medelålders Anna inte står ut med äktenskap och trygghet och småbarnsliv, och bara måste slå sönder allt, vara otrogen, rymma, åka in och ut på psyket innan hon förlöses av dansen på Kuba.
Ja, men hon skriver ju väldigt grafiskt. Alltså, det är ett sätt att skriva som, alltså, nedlåtande skulle man kunna kalla det, kladdigt. Så.
Isabel Ståhl, hon är idéhistoriker och författare, och debuterade med Just nu är jag här 2017. Och hon har läst Det mest förbjudna med 80-talistens ögon.
Alltså, hon berättar ju hela tiden varför hon tror att hon är som hon är. Det finns inte så mycket, ja, men dubbeltydligheter och så. Sen så tycker jag ändå att det fanns liksom litterära kvaliteter, och att den är väldigt suggestiv på något sätt. Det börjar liksom med den här fadern som blir den här väldigt idoliserade och nästan förgudligade gestalten som hon sen vill ha liksom en sexuell relation med, nästan i metaforiskt, så under hela livet. Och hon söker efter fadern, hon saknar honom. Det fanns också någonting väldigt spännande med hennes känsla av skuld. Alltså, den går ju att skriva in i den här traditionen av liksom intim autobiografisk litteratur, men det finns också något väldigt, ja, men existentiellt som nästan går att liksom koppla till att det inte finns någon förlåtelse. Och hon återkommer hela tiden till att nej, syndens lön är döden. Och hon är så ensam med känslan av att hon inte kan bli förlåten. Och det var ganska drabbande. Det är ju först vid den här, ja, men tycker jag, fina skildringen av dansen på mentalsjukhuset på Kuba som någonting händer där hon inte längre känner skuld. Det är någon slags epifanisk upplevelse där hon blir befriad. Hon har trott att hon ska dö i flygplanet. Hon är helt säker, för hon är väldigt flygrädd också. Tycker jag var roligt beskrivit. Men så dör hon inte, och så istället hamnar hon där på det här mentalsjukhuset med 4000 sinnessjuka som alla dansar. Och det är väldigt smickrande beskrivning av mentalvården på Kuba. Liksom. Det var något väldigt starkt med hur hon befrias från rädslan typ, och från sin känsla av att vara skyldig.
Det går ju ett modershat, kan man säga, igenom boken. För Kerstin är ju ändå 50 när hon skriver den här. Hon är ju inte 24. Men hur ser den här relationen till mamman ut i boken?
Det är intressant, för det är liksom en trop som är väldigt vanlig idag, skulle jag säga, liksom i ungdomskultur med... Och även i liksom dagens politiska landskap med daddy's girls. Unga kvinnor som röstar på Trump och kallar honom daddy. Typ. Jag tänker på hela den kulturella troppen. Den finns hos Lana Del Rey och den finns hos, liksom, i litteratur, alltså i populärkulturen. Det handlar väl på något sätt kanske också om att hata sin egen kvinnlighet i det här dyrkandet av fadern. Men modern är ju förbjudande, som förbjuder skrattet.
Hur kunde du göra så mot mig? En gång till hade jag gjort det värsta som hänt henne. Först gick jag och la mig med en pojke som jag inte ens var förlovad med. Sen var jag otrogen i mitt äktenskap. Var mera otrogen, skilde mig, gifte mig igen. Reste till Afrika med en 20-åring, skilde mig igen. Och stackars barnen. Hur kan jag göra så mot dem? Hur kan jag göra så mot henne? Och till allt detta, denne man, denna förfärliga, kriminella, samvetslösa person. Har jag då ingen barmhärtighet alls? Nej, det har jag inte.
Men det finns ju också någonting förutom hundvalpen och som går igen, som hon skriver med stort A, och det är ju arvet.
Ja, modern pratar då om att hon har fått då pappans dåliga gener, typ hans mentalsjukdom, som gör att hon är liksom allt för sexuellt utlevande och inte kan vara normal. Hon kan inte ha en trygg relation. Hon bryter alltid upp efter några år. Hon får ångest och ser svarta fåglar när hon har varit i en relation med någon som är tillåten. För hon vill ju bara ha det förbjudna. Och mamman försöker då på något sätt motarbeta det här arvet. Men då, det blir en rekyl på det också. För då, ja, det här, alla de här förbuden ger henne fruktansvärda skuldkänslor. Som kanske också verkar göra henne sjuk. Men arvet kan ju också, man kan tänka på det som någonting kulturellt. Arv kan ju också vara en miljö som formar en. Alltså så, det hon växer upp i liksom... följer henne genom hela livet. Hon kan inte bryta sig ur den där rädslan och skulden som hon tycker att modern har implanterat i henne.
När man läser den så känner man också det här att, alltså, sexualiteten den är väldigt förknippad med ångesten. Mm.
Och de ligger nära och det är ångestdämpande, verkar det som. Men jag vill inte heller liksom psykologisera för mycket kring vad hon gör och så. Men det är ju intressant, för att idag så gör ju alla det. Och min liksom samtidsrösten säger ju bara att det här är ett slags sexmissbruk som hon beskriver. Hon pratar om kärleksmissbruk. Ångesten kommer, hon träffar någon och den stillas för ett tag. Och sen måste hon träffa någon igen. Men det är också kopplat till en glädje och lust och så. Det är lätt att så här patologisera det bara. Men tänk att man gör romanen en otjänst då.
Men hur ska man läsa den då?
Som en skildring av hur svårt det var att få vara liksom både en kvinna med en kropp som... ville göra samma saker som män vid den här tiden. Liksom. Men som kanske också handlar om psykisk sjukdom. Alltså, det säger hon ju inte själv att det är. Hon funderar om, är det fadersarvet hela tiden? Men det är ju liksom en reflektion över hur erfarenheter formar den man är idag. Jag tycker det är intressant också, för att hon är ju väldigt intresserad av det redan från början. Så hur formade mitt arv mig, mitt biologiska arv och min miljö och så. Ganska mycket litteratur idag. Jag tänker typ på Lena Anderssons egenmäktigt förfarande bara. Jag tror att hon sa i någon intervju att nej, men jag vill inte att man ska läsa den här individualpsykologiskt. Därför sa jag inget om Ester Nilssons tidigare erfarenheter eller uppväxt och så. Och det är kanske en ganska vanlig tendens idag, typ att man inte vill, för då tycker man att man skriver läsaren på näsan.
Men det här fastnar man ju verkligen i barndomen.
Verkligen, den är som spöket. Och jag tänker också på, ja, det är mycket spöken i romanen. Hon är väldigt spökrädd också, hon är rädd för, alltså, det är lite som Bergmans demoner, känns det som aldrig lämnar henne, hon är aldrig ensam.
Boken kom 1976, den ligger där, ständigt slutsåld, utlånad på alla bibliotek och som ställde till med ett oerhört rabalder. Nu, 25 år senare, Kerstin, var det värt allt detta rabalder?
Ja, jag vet inte. Menar du pengar eller?
Det kanske var ett plåster på såret.
Ja, den sålde ju väldigt bra. Ju mer den blev utskälld, desto mer sålde den.
2002 döptes en hel debatt på Kulturhuset om tabun i samtiden med bland andra Harry Schein och Vilgot Sjöman och Kerstin Thorvall, alla saliga i åminnelse, till just det mest förbjudna.
Vare sig du hade strävat efter det eller inte, så fick du en väldig makt i bemärkelsen att du fick makt över det svenska folkets tänkesätt, alltså opinionsbildande makt.
Tycker du?
Ja, det tycker jag absolut. Det var ingenting du hade eftersträvat eller som i efterhand utnyttjade.
Jag hade ingen aning om att jag tyckte att de skulle skriva hemskt mycket om att det var hemskt att jag tyckte inte om min mamma, att jag var taskig mot min mamma. Det tyckte jag var det mest förbjudna. Men det min lilla mamma kom, det liksom glömde man alldeles med samma. Utan sen var det att jag var ju en kvinna i 50-årsåldern som skrev om karar som man låg med. Och det visste man inte i Sverige, kvinnor som var så gamla höll på. Så att på det sättet så blev det en chock för unga män vars mammor var i den åldern. Tänk om mamma är som Kerstin Thorvall när hon åker råd oss. Vad vet vi vad mamma gör då, mamma och Sivan? Så att det blev en allmän osäkerhet.
Ja, för Kerstin Thorvall blev ju på något vis bekännelselitteraturens urmorsa.
Ja, precis. Precis, så idag är liksom autofiktionen så otroligt stark norm i litteraturen. Alltså, eller olika varianter av autofiktion, att skriva om jaget och så. Jag tänker lite på, vad är det mest förbjudna idag? För att då verkar det finnas så mycket, alltså som inte var tillåtet att skriva om som kvinna. Men det finns såklart saker idag. Och det känns också som att mycket litteratur skriven av yngre förmågor kanske inte direkt handlar om sex så mycket, eller det är så snarare kanske, ja, alltså någon leda vid inför det eller tristess.
Några ord som brukar återkomma i samband med Kerstin Thorvalls författarskap, eller kanske också med hennes persona, eller hur man nu ska säga, det är ju det här med skam kontra skamlöshet.
Ja, hon säger vid något tillfälle att hon är skamlös när hon gör olika saker, det känns väldigt bra liksom. Och sen verkar hon ändå skämmas. Alltså skammen är väl, de hänger ihop med spökena som förföljer henne och rädslan för mörkret och flygrädslan. Och
för jag tänkte på det här att man skämdes som läsare. Mm. Jag tror att i yngre upplagan när man läste, eller när man själv var yngre, så skämdes man lite grann över det här att huvudpersonen inte förmådde, alltså inte att hon levde ut, men att hon förnedrade sig så mycket och stod och grät i i mäns tamburer klockan 4 på morgonen när det var andra kvinnor där inne. Man bara kände så här, nej, bara jag inte blir som Kerstin Thorvall. Det värsta som skulle kunna hända i livet var att man skulle bli som Kerstin Thorvall.
Ja, nej, det...
Och det hade med skammen att göra, att hon inte förmådde
hjälpa sig själv.
Ja.
Det besläktade min känsla av att hon borde ta hand om sig bättre. Jag tänker på det som en gåva att skriva så här, alltså att visa upp det minst smickrande och mest förbjudna.
Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet. Sånt här kunde Kerstin Thorvall klarsynt skriva.
Men när jag rannsakar mig själv, och det är inte så roligt att behöva formulera det, men
Anneli Jordahl.
Jag tror att det var mycket lättare för mig att läsa om sexualitet och erotisk besatthet när det kom från Susanne Bröger, Agneta Klingspor eller Ann-Marie Berglund, därför att de var så coola och snygga. Medan Kerstin Thorvall i min blick har varit en liten rund tant. Och då blir det obehagligare. Den mogna kvinnans sexualitet och så, den tror jag att jag ganska länge tyckte det var obehagligt att tänka på.
När man nu med 60-åringens blick läser om det mest förbjudna, så tänker man så här, ja, men det här är ju en kvinna som på något vis har en försenad pubertet i 42-årsåldern, och det här utspelar sig ju de åren kanske där hon är 45 upp till 50. När hon skriver boken så har hon ju legat med sönernas kompisar och träffat en kåkfarare och rymt och sabbat några äktenskap. Men nu tycker man ju inte att hon är så gammal, för hon är ju ändå i 45-årsåldern. Men då var hon ju gammal.
Då var hon gammal. Men alltså som ung är man med åldersfascist. Och vad har hänt nu? Alltså går det att föreställa sig en motsvarighet? Karl-Ove Knausgårds Min kamp i 6 delar, Kerstin Thorvall i 6 delar. Efter 2 delar hade ju alla skrikit, nej men nu får det vara nog liksom. Så att man tål fortfarande inte en kvinnas skoningslösa sanningar som man tål en mans sanningar.
Nej, men jag visste att hon var ett offer, men det hindrar inte att hon förtryckte mig. Man kan förstå, men jag kunde inte. Jag måste först på något vis skrika mitt skrik innan jag kunde skrika hennes.
Sista decennierna av sitt liv så är hon plötsligt firad på ett annat sätt. Alltså, det är ganska häpnadsväckande.
Men strax före 70 så vände allt. Och hon fick 1993 kulturvärldens erkännande. Och sedermera H.A. Martinsson-priset för trilogin som började med romanen När man skjuter arbetare.
Som i en blandning av fiktivt och verkligt berättar om hur min mamma och pappa träffas. Hur han blir galen på bröllopsnatten, hur hon tar sitt kors på sig och blir martyr och fortfarande är kvar hos honom. Och jag föds i detta äktenskap. Egentligen var min pappas sjukdom belagt med äktenskapsförbud för avkommans skull. Och det visste också hans föräldrar. Men hans föräldrar var kyrkoherdefolk. Han var själv läroverksadjunkt. Min mamma var en skogsuppadotter från övre Norrland. Då var det ju inte så noga.
Jag kommer till och med förlaget skriver på baksidan indignationsroman. Tänk dig själv efter 80-talets postmoderna utvikningar om att litteraturen har ingen uppgift i samhället, så kommer någon och drar fram något som de kallar för indignationsroman. Alltså någon som är förbannad på allt. Samhället, arvet, hela det reaktionära Sverige.
Göran Greider, han hyllade den här romanen i en recension 1993. Kallar den en krönika över svenskt kvinnoliv. Nu har han läst om den.
Hon kombinerar hela klassfrågan med den här enorma könsfrågan som är närvarande i allt hon skriver och skrev. Och jag tyckte det blev ganska explosionsartat. Och sen var det också det att det som slog mig var ju att hon var så stilist, tyckte jag. Och jag tycker att det där är ganska slående, att hon är en av de mest gudabenådade stilisterna i svensk litteratur. Alltså.
Man kan se henne där i köket med den skinande rena korkmattan. Så blank att man kunde spegla sig i den. Hon står på den likaledes nytvättade trasmattan i blåa och grå toner med vita ränder. Det är på dem man ser att mattan börjar bli smutsig. Och putsar kopparkärlen från pressgården och silvret, kaffekannan, sockerskålen, gräddsnipan. Till koppar används det där rödskära medlet häxan, det som svider mest.
Den boken i en sorts förklaringsbok, tyckte jag, till varför min mamma blev som hon blev i Det mest förbjudna. Varför hon blev denna rigida, vetskrämda, stränga dam som höll mig, ja, förtryckte mig. Men samtidigt så var hon alltså själv förtryckt.
Och det var måhända samma gamla historia om mamman och pappan och männen och barndomen och vinerbröden och hundvalpen hon inte fick. Men här gick hon rakt in i sin mammas historia i mer traditionell episk form. Hon såg hur mamman, skogshuggadottern, hade offrats i äktenskapet med en manisk man från borgerligheten. Och som läsare förstod man hur Hilma hade blivit som hon blivit. Våldtagen under bröllopsnatten, besatt av renligheten.
Och just det här med Ådalen och de här skjutningarna. Det var ju själva upptakten, och det var det som gjorde att jag kom igång, så att säga. Så var det den här scenen i pappas rum, i stora rummet som han sa. När han gick fram och tillbaka, röd i ansiktet och med fladdrande kavaj och med exalterad röst upprepade det fruktansvärt de skjuter på arbetarna.
Men då skriver hon också så här: du behövdes inga hästar, uniformer och eldvapen för att skjuta en värnlös enkel flicka. Så hon låg och badade i sitt eget blod.
Alltså det där är en av de starkaste sakerna, greppen som hon tar i den där boken. Hon ställer den här engagemangen som hennes far har mot militären som skjuter. Och det här är Sollefteå också. Det är därifrån som militären utkallas. Det är inte långt bort till Lunde. Och jag tyckte det var väldigt starkt alltså när hon beskriver sin pappa. Som, man kan ju instämma i hans känslor inför det hela. Samtidigt så står mamman Hilma där i köket och känner att hon har blivit beskjuten. Fast det behövdes inga vapen, utan hon blev helt enkelt beskjuten av det svenska köns- och klassamhället. Det finns inte så många exempel på att man verkligen får ihop de där två perspektiven. Liksom, för det är inga lätta saker att hantera. Hon lyckas få ihop det på 10 rader.
För att hon blir ju brutalt våldtagen kan man säga på bröllopsnatten. Och då får köra in henne till sjukhuset. Ja. Det är ju en förskräcklig skildring av liksom, att offra en fattig flicka i en borgerlig familj. För de vet ju att han är sjuk, att det här kommer att hända alla släktingarna.
Jag tycker nog att hon just fångar det här dubbla perspektivet hela tiden. Hon kallar det för när man skjuter arbetare. Men när man har läst boken så känner man också att när man skjuter kvinnor som inte har mycket maktresurser. Det är ju det man känner också.
I första kapitlet skriver hon ju så här, hur är det, är någon som frågar henne så här, hur vill du ha det i livet? Då säger hon så här, jag vill sitta på ett hotellrum. Alltså hon satt ju också på diplomat i Dubai och skrev. Och så vad ska du skriva då? Så här, jag ska skriva om klassamhället på ett lyxhotell, säger hon. Det är också väldigt intressant.
Ja, men det där är så roligt med henne. Hon är så fullkomligt motsägelsefull. Alltså, jag tror att det står i början av boken. Alltså, det är så här, hon vill bli upppassad av folk som bäddar ner henne när hon mår dåligt. Och så här. Ja, just det. Och, säger psykologen och tittar i smyg på klockan för tiden är slut. Vad är det då för bok du skulle skriva i hörnsviten på detta hotell med havsutsikt och room service dygnet om? Jag skulle skriva om klassamhället, bödlarna och offret, rätten att skjuta arbetare. Och det där tyckte jag var strålande, därför att vad hon gör där också, det är en blinkning till alla hennes läsare som har tagit del av henne i dampressen, vid Svensk Damtidning, Veckorevyn och alltihop, där ändå är ganska mycket lyx och flärd. Allt det där får hon med på båten. Det är ju helt otroligt att hon gör, och måste ju ha retat upp en och annan så här. Särskilt på vänsterkanten också. Men jag tror att det lite grann är så att man ska förstå hennes böcker lite grann utifrån det här ordet melodram. Alltså, jag har ofta använt det när jag försöker skriva om litteratur. Alltså, att det typiska för melodramen, det är att den lyckas förena det allra översta i samhället med det allra understa. Du har det från Victor Hugo hela vägen. Ferrante är också melodram i viss mening. Och det där tycker jag är typiskt för Kerstin Thorvall, att hon nöjer sig inte med att skriva en indignationsroman som bara handlar om den som är förtryckt. Hon har också med ett annat perspektiv alltihop. Nu är det visserligen inmatat i början som en sorts lampsken över alltihop. Alltså. Men det där, alltså melodramens logik, det är också så att det är den typen av böcker som går rakt in hos läsare. För jag har ju märkt genom åren, alltså att, och jag märker på mig själv när jag läste om lite här och inför det här 100-årsjubileet, att man sugs in i de här böckerna. Det är också det här melodramatiska tonfallet. Hon skriver liksom alltid lite grann på toppen av ett känslosvall så här. Där allting blir extremt och något håll. Och man sitter och, det är en cliffhanger, ibland känns det som i varannan rad så här. Och det där tycker jag nog är lite grann också ett sätt för henne att visa att den här världen där hon har vistats ganska mycket som modeteknerska och som skribent i veckotidningspressen, att den är värd någonting. Den ger perspektiven då på allting. Och det lyckas hon få med i början av den här indignationsromanen. Ett hörnrum på ett lyxhotell där hon sitter och skriver om klassfrågor. Det är ju fullkomligt otroligt.
Du sa i början här att hon är en av våra bästa stilister, att hon är gudabenådad eller något, om jag inte missminner mig. Men varför är hon så bra stilist? Eller vad är det som gör henne till en så bra stilist?
Ja, för det första är hon ju fri. Hon är ju väldigt fri. Alltså. Hon kan ju plötsligt börja prata med läsaren. Då lutar man sig ännu närmare över boksidorna. Alltså, hon var ju sådan i verkliga livet också. Alltså att mot slutet av sitt liv kunde hon ju vara ganska odräglig. Hon hade mycket plågor och så här. Man satt hemma och sen och då hade hon långa utläggningar och klagovisor och så här. Men plötsligt så kommer det någon så här fyndig formulering som gör att man livades upp på något sätt, va? Och det, så är det hela tiden i hennes böcker, att hon lyckas hitta de här utropen nästan ibland som gör att all tristess skingras och livsandarna vaknar. Och det är ganska få författare som har den där förmågan, tycker jag.
Du har sagt så här: hennes språk som exponerade bråddjup tycktes nedtecknat med lätt hand, som om man satt i solen.
Ja, det där, så jag upplever. Jag tyckte det var så märkligt, alltså, att hon hade verkligen någon lätt hand i allt hon skrev. Det var mycket som kom till henne, tror jag, i stundens ingivelse. Samtidigt som hon då för sig har bearbetat de här romanerna, de har ju kämpat med ganska mycket. Men hon har en förmåga att bevara de där ögonblicken när det kommer en ingivelse. Det kan vara ett utrop, det kan vara en fyndig formulering, en humoristisk formulering också. Jag menar, jag tror folk skrattar väldigt mycket när de läser hennes böcker. Det är roligt, helt enkelt.
Men hon är ju också en modeteknerska från början, ja, ja. Och hon är en jävel på att dansa. Så hon kanske har en rytmkänsla, tänker jag, som både finns i penseldragen och i kroppen innan hon inte kunde gå längre.
Ja, men så kan det vara, för jag märkte ju det när jag satt och samlade ihop hennes dikter som var utspridda lite överallt, så här, i mystiska publikationer och i veckopressen. När jag frågade hur de kom till, då sa hon att de kom till på tåget. Jag satt och skrev mellan Härnösand och Sollefteå på tåget eller någonstans, eller på något hotell, bara så här, när hon inte orkade hålla på med sina romaner, så skrev hon ner några rader bara. Och de där raderna blev ju ofta direkt oerhört musikaliska, ett slags små sånger, fast i fri vers då, för det mesta, eller alltid egentligen. Och det där säger väl någonting återigen om den lätta handen där. Att hon hade den där förmågan att inte snegla på vad är gångbart, vad låter seriöst och så vidare. Utan hon bara skrev ner någonting, och hon har säkert slängt massor, och det kan man ju vara säker på. Men då blev det också någon sorts helgjutet över dem där. Jag tyckte det var väldigt tydligt i de här dikterna hon skrev. Alltså att, jag tycker att de är värda lite klassikerstatus, de där dikterna. Fast hon själv inte brydde sig om dem. Det var ju det som var så komiskt.
Samtal med veckotidningsredaktör. Jag skrev om en kvinna som älskade flera och inte skämdes för det. Jag gjorde en historia som inte hade lyckligt slut, och hon var inte så ung och inte så noga. Men nog är det väl bra chaskigt, sa redaktören. Och hon var söt och blond och hade två barn och en man som var kapten vid flyget. Inte kunde jag förklara för henne att livet är rätt så chaskigt faktiskt. För de flesta är det inget vidare, inte mycket värdigt eller väldoftande, och de skiter i att duka vackert.
Och Kerstin Thorvall hade ju en tendens, vi som växte upp parallellt med Kerstin Thorvall, där hon la sig över hela sitt författarskap. Men tror du att det kan komma en generation som kan läsa Kerstin Thorvall och som inte minns Kerstin Thorvall? Eller kommer hon alltid att vara liksom så här intimt förknippad som människa med sin litteratur?
Jag tror att det finns en halveringstid även för det här kändiskapet, så att säga. Det kommer att klinga av till slut. Då finns romanerna kvar där. Och indirekt så kommer man ju ändå uppleva hennes närvaro i det svenska samhället under så lång tid i romanerna ändå. Jag menar, ta bara inledningen på När man skjuter arbetare. Det är liksom hela veckotidningsvärlden är med där på något sätt. Och det kanske man inte fattar om man är 20 år och läser det, vem hon var alltså. Men hennes livshistoria är impregnerad, inympad på hennes böcker, alltså på ett sätt som inte kommer undan. Så även om hennes kändiskap så där, det klingar ju av, så är det med alla liksom. Men jag tror ändå att den som fördjupar sig i Thorvalls böcker och gör det på allvar kommer att leta upp lite grejer om hur striderna gick 1976. De kom ut med sin första bok och blev så utskälld och så här. Så jag tror att den där halveringstiden är lång i alla fall.
Jo, det är ju många som kommer fram fortfarande. Men då säger de, vad du har skrivit mycket bra och vad du har gjort. Och tänk vilket spännande liv du har haft. Då blir jag ju väldigt störd, liksom, att mitt liv har varit, så att säga. Det är inte.
Kerstin Thorvall var på gamla dagar inte heller rädd för att beskriva förnedringen i att slussas runt i vårdapparaten med diffusa symptom. Om generationen kvinnor som gick från p-piller till östrogen och som pensionärer blev de antidepressiva tabletternas största målgrupp. Risken för berättigat uppror är eliminerad, skrev hon klarsynt.
Nu när man är en sån här pensionär och har hemtjänst så ingår man ju i någon sorts slumbefolkning. De här gamla som bor hemma, de här som håller sig upp, som inte har så värdigt liv. Va? Och barnen bryr sig kanske inte så mycket om dem. Och de är ensamma och de är rädda på kvällarna. Och det är någonting med en hel jättestor grupp människor i Sverige som lever i undanskymningen.
2003 kom hennes sista bok, Upptäckten. Och den har författaren Anneli Jordahl läst.
Jag ser döden vart jag ser. Och vore jag nu en helig jungfru av medeltiden eller en terrorist som med självmordsbombningen åker raka vägen in i paradiset borde jag inte frukta, ty jag är nära salighetens mål. Men istället är jag en vettskrämd 76-årig tant med urinbesvär och dålig spänst i alla sorters slutmuskler och dessutom inskriven på stans bästa psykiatriska klinik för att livas upp med antidepressiva medel. Det är både den här rapportboken från äldrevården när då Kerstin Thorvall har en nervskada i fötterna. Hon kan inte röra sig. Hon bara sitter och väntar på hemtjänsten som aldrig kommer. Hon kan ju skriva ingående om hur ålderdomen luktar. Det är djupt obehagligt och samtidigt fascinerande. Hon har ett bitvis oerhört vackert språk. Och hon ser döden överallt och skuggorna bara tätnar omkring henne. Och samtidigt så är det ju då en memoar med återblick till 60- och 70-talet, familjelivet. Och hon var ju politiskt engagerad och för fångarnas rätt till ett human behandling och hon tog ju till och med hem en bankrånare som bodde hemma hos henne, som hon har skrivit om väldigt mycket. Men det är ju liksom både skärselden i detta lidandet, återblickarna, men också väldigt mycket självrannsakan. Att plötsligt står allting avklarnat för henne och hon förstår sin roll i detta att sönerna har tagit avstånd från henne, inte alla. Men de stod helt enkelt inte ut med hennes beteende. Helvetet mot paradiset. Och det är så gripande när hon åker till Paris. Och hon är ju ganska gammal då, hon är väl i 75-årsåldern. Går i sina vanliga kvarter, deltar i en kroki verksamhet. Hon ritar och så sitter hon på ett café och det är precis där hon känner euforin. Och för henne är ju paradiset skapandet. Det är där hon fungerar och det är där hon är lycklig. Men det övriga livet har hon varit dysfunktionell i.
Men hon kan fortfarande skriva om det även om det är bland det sista hon skriver. Varför tror du att hon skriver den här boken?
Ja, men det, hon är ju så listig när hon skriver. Hon vet ju alltid vad hon gör och även här. För det blir ju thrillermoment. Ska hon dö mitt i en mening? Liksom? Ska hon hinna fullborda den här boken hon håller på med? Det blir ju ett spänningsmoment i berättelsen.
Jag skrev en artikel om detta i Aftonbladet när jag var nyetablerad i hemmet med den här servicen som är naturligtvis så bra som den har råd att vara. Det hela tiden talar om att slimma organisationen. Men då blev det ju ett sånt ramaskri över Sverige av tacksamhet att jag skrev det här. Att jag skrev att jag står inte ut, jag går under. Hjälp mig, jag dör. Jag fick liksom kilovis med De kom från Aftonbladet med en stor kartong med mejl beträffande det här att vara ensam och gammal och inte stå ut.
Det här med att ringa psykjouren klockan 5:30 varenda eftermiddag för att man inte kommer ut ur lägenheten. Hon ringer alla sina vänner också som är lite yngre. Och de ska ju laga middag med sina familjer och sådär. Och det är ingen som har tid att komma hem till Kerstin varje dag. Så att till slut så ringer hon ju då, när det inte finns någon annan kvar att ringa, så ringer hon psykjouren klockan 5:30. Och då kommer jag ihåg att jag tänkte så här, det där går inte. Man måste träna på att vara ensam så man slipper ringa psykjouren varje eftermiddag klockan 5:30 som Kerstin Thorvall. Alltså jag tycker att det är en sån skoningslös rapportbok från ett åldrande. Nu när man själv börjar närma sig 65, det är liksom en fasans bok det här. Både när det gäller ånger över alla tillkortakommanden och när kroppen inte lyder och man väntar på döden och demensen. Så här, jag vet inte riktigt vad man ska göra med den här texten, kände jag.
Det är en fasa att läsa den. Eftersom hon själv skriver när jag var 65, då var jag så vital och jag arbetade hårt och jag dansade och reste. Och jag ska fylla 65 och känner mig väldigt vital. Och jag tänker att om 10 år kanske jag också sitter där. Och den matlådan som levereras till mig känns oätlig, fadd. Jag kan inte kliva ner i badkaret på grund av problem med mina fötter och jag väntar på hemtjänsten. Och man börjar lukta. Jag tycker det är en fasa faktiskt.
Och det tog mig ganska hårt nu kände när jag läste den. Att hon verkligen hon känner sån skam för det där som hon ändå, som ändå var hennes liv. Och också för att hon känner till och med skam för att hon hatade sin mamma så mycket.
Det där tycker jag är så intressant. För första gången jag läste den och när jag tänkte tillbaka på Kerstin Thorvall så har jag tänkt på henne som fullständigt skamlös. Att hon inte kan erinra sig några skamkänslor. Men den här boken är ju fylld av skam och ånger och skuldkänslor. Men vi ska inte glömma Kerstin Thorvalls humor heller. För att det är en väldigt rolig bok. Hon har en enorm gallig humor. Hon är alltid rolig.
För hon har ju också en stilkänsla som skribent och författare. Hon är ju en estet. Alltså hon bor ju alltid ganska bra också i stora hus med de här barnen. Och det finns ju inget torftigt ekonomiskt runt henne.
Inte alls. Hon kopplas ju ofta ihop med de här vagabondkvinnorna som Ann-Marie Berglund och sådär. Och tematiskt, jo. Men hon var ju en borgerlig kvinna som gifte sig flera gånger och hade 4 barn och levde familjeliv liksom. Hon var ju inte i sitt levande särskilt rebellisk. Utan det var ju det här med inre demoner. När det blev fullmåne då var hon, kände hon att nu måste jag dra ut på vägarna.
Är du feminist?
Jag tycker jag i mitt liv är någon sorts bevis på att jag är ganska feministisk. Jag menar, jag har ju som kvinna slagit mig fram och jag har varit ursinnig och visserligen låtit mig förmjukas i kärleksaffärer, men icke i mitt yrke så att säga. Jag är en duktig flicka. Många ser mig som förebild.
Hon fick ju vara med om en skjuts på slutet. Hennes författarskap används, hon är väl redan en modern klassiker. Kerstin Thorvall var ju först med att skriva om klimakteriet också. Och det är den här boken, Tänk om det är klimakteriet, med eller utan hormoner. Det här är ju en faktabok och lite kåserier och sånt. Och från rediga fakta om östrogen och till hur att det kan vara bra att ha en liten tunn, elegant sjal bredvid sig vid sängen ifall man sover över hos någon älskare. Ifall man behöver gå upp och hämta någonting så sveper man om sig den där sjalen. När man har blivit lite äldre och tyngdlagen har gjort sitt. Liksom. Den är ju väldigt rolig. Men här skriver hon ju om klimakteriet som något mycket bra. Att när sexualiteten som leder oss alla enormt fel. väldigt många av oss. när den avtar så kan man plötsligt få ett paradoxalt nog ett friare liv. Och den avslutas med att de unga kvinnorna sitter i ett fängelse och de tänker om de äldre att de blir gamla och sura. Och då skriver Kerstin Thorvall som sista mening: det är allt det lilla de vet om den lättnad som är på väg åt deras håll. Alltså den lättnaden när man kommer i klimakteriet. När vi inte längre är i körtlarnas våld.
Ja, jag är hatad av hemskt många och älskad av flera faktiskt. Mm. När jag är ute på bibliotek så är det vansinnigt mycket folk och de har en extra stolar och folk står längst bak och så där. Det är en oerhörd liksom kärlek som strömmar mig till. Men ändå så vill jag att de där tråkmånsarna på kulturredaktionerna också ska älska mig.
Det var Katarina Wikars som hade gjort reportaget om Kerstin Thorvall. Medverkade gjorde också Isabel Ståhl, Göran Greider och Anneli Jordahl. Producent Andreas Magnell. Och nu klassiken. I år är det 100 år sedan Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm öppnade för allmänheten. Tidigare var det ett slutet privatpalats. Och dess grundare, Ernest Thiel, han var i början av 1900-talet en av Sveriges allra rikaste personer. Men senare kom han att förlora allt. Mattias Berg berättar i veckans klassiker om minnesboken Vara eller synes vara som Thiel skrev.
Under första världskriget var han en av landets rikaste män. 1924 var han utblottad. Han levde 23 år därefter under mycket blygsamma förhållanden och utan minsta grämelse. En mycket underlig människa. Det vore mycket intressant att få höra någonting om honom.
Fyller jag år igen? Det är så underligt numera. Jag kan inte längre hålla reda på hur tiden går. Ibland tycker jag att jag är mycket gammal. 80, 90, 100 år kanske. Men ibland tycker jag att jag är ung. Det är precis som om tiden inte skulle finnas till längre. Eller som om den funnes, men blott då tanken dröjer vid den. Kanske beror det på att jag känner mig så lycklig. Och för lyckliga män slår inga timslag.
En mycket underlig människa. Ja, kanske. I Ernest Thiels minnesbok är det åtminstone en mycket sammansatt person som för ordet. Bankdirektören som först vann och sen förlorade allt, vilket han i efterhand såg som en välsignelse. Finansgeniet och en av Sveriges absolut största konstsamlare. Renässansmänniskan som även skrev dikter, tonsatta av Hugo Alfvén och framförda av bland andra Jussi Björling, som Skogen sover här. Dikterna är väl inte särskilt originella, men i Vara eller synas vara, ett antal spridda minnesanteckningar fram till 1946 som redigerades av sonen Tage, utnyttjar till sin unika erfarenhet av att både ta sig upp och störta ner.
När jag nu tänker över vad som hänt under mitt långa liv så är det en hel del som etsat sig in och som jag faktiskt inte kan glömma bort. Jag har en hel del otalt med det samhälle i vilket jag levat och med människorna och kanske också med mig själv. Det påstås att en del människor är rädda för mina minnen. Det ska de inte vara. Sanningen kan inte skada. Även om den uttalas av en farlig person. Jag var nämligen något för min tid ytterligt häpnadsväckande och farligt. En tänkande bankdirektör.
Ernest Thiel föddes inte med silversked i munnen. I minnesboken beskriver han hur äktenskapet mellan hans katolske belgiske pappa Jean-Jacques Thiel och judiska tyska mamma Fanny Stiebel redan från början mötte motstånd. Efter att de två av historiens vindar förts till textilstaden Norrköping och Fanny spanat in den, citat, stilige fransmannen så fort han steg av båten. Och hur hela familjehistorien efter diverse turer slutade i brytning med släkten och att arvet försvann. Men Ernest var ju skicklig i affärer.
Jag tjänade pengar och framtiden låg, som man kunde tycka, utstakad och med klara horisonter. Jag hade namn om mig som begåvad och framgångsrik. Jag nämnde så småningom som kandidat till Riksbanks chefsposten och jag erbjöds chefskapet för Enskilda banken. Men jag skötte hellre min egen bank, Stockholms kredit- och diskontoförening, där jag var självständig och slapp krusa någon överhet. Sedan mina första affärer lyckosamt förts i hamn hade familjen inga ekonomiska bekymmer. Mitt umgängesliv bestod av middagar och kortspel. Någon gång gick vi på teatern. Men jag vantrivdes. Jag tyckte ibland att jag höll på att kvävas. Innebar inte denna vantrivsel fröet till alla mina kommande nederlag? Var det helt enkelt inte så att jag inte ville vara lycklig? Inte på det viset.
Kring förra sekelskiftet var Ernest Thiel en av entreprenörerna bakom Sveriges väg från fattigt bondesamhälle till gryende industrination. I minnesboken beskriver han hur han tillsammans med kompanjonen Knut Wallenberg grundade den första svenska badorten av kontinentalt snitt, Saltsjöbaden. Liksom hur de i ett komplext spel lyckades finansiera järnvägen upp till malmfälten i Kiruna, som sen blev hela nationens skattkista. Men ingen annan framställer han så nedgörande som sin före detta vapendragare Wallenberg. Han som, till skillnad mot Thiel själv, inte förlorade alla sina tillgångar och som förde familjenamnet vidare genom historien.
Jag kommer nu till ett skede i mitt liv då jag var ytterligt nära att förvärva en förmögenhet av verkligt amerikanska mått. Detta skede börjar omkring 1910 och det varar genombrutet av ständiga kriser genom hela första världskriget. Och det avslutas med deflationskrisen i början på 20-talet då så många förmögenheter gick all världens väg, bland andra min.
Finansförste Nietzschean, övermänniska. Den stora konstsamlaren i Sverige i början på seklet. Han byggde ett bländvitt palats bland Djurgårdens ekar där han ville äta, sova, leva. 1923 var han utblottad. Galleriet såldes till staten. Han var en epok. Huset har en epokgestalt, det vill säga i en märklig enhet. En tid, ett hem, en miljö. Allt i ett.
Hans andra liv då pengasamlaren förvandlades till konstsamlare är mindre beskrivet i minnesboken. Vägen till vad som nu är Thielska galleriet på Djurgården i Stockholm. Det är som om man inte riktigt hittar ett språk för allt det här estetiska. Eller som om han, vilket vännen Carl Larsson menade, aldrig hade ett särskilt djupt intresse för konst. Nej, det är nog pås det också, skrev Larsson. Och visst finns det någonting förföriskt poserande i minnesboken. Både i svartsynen och det där förmildrande. Egentligen genom hela Thiels sista ofullbordade.
Allt som jag lyckats skapa har blivit ett fragment, en torso, ett brottstycke. Ingenting helt, moget, fullgott. Jag har varit en sökare utan att finna. En försökare utan att fullborda. Jag är ett misslyckandets geni. Jag ägde villastadens vackraste villa, men den fick jag inte behålla. Jag byggde den första villan på Saltsjöbaden, men den fick jag inte behålla. Jag byggde mitt hem vid havsbandet på Fjärdlång, men det fick jag inte behålla. Jag byggde mitt galleri på Blockhusudden, men det fick jag inte behålla. Och den kvinna som blev mitt öde dog ung. Allsammans idel förluster. Fattigdomen skänkte mig vad rikedomen aldrig kunde ge. Ensamhetens väg till mig själv. Så länge jag var rik fick jag aldrig vara i fred. Därför har jag svårt att fördöma min otur som gav mig min tankes frihet åter.
Det var Mattias Berg som hade gjort veckans klassiker om Ernest Thiels minnesbok Vara eller synas vara. I programmet hörde vi, förutom Jussi Björling, även Sylvia Lindenstrand sjunga. Och det var Mikael Cohen som stod för uppläsningarna. Och det var allt från P1 Kultur idag. Tekniker var Rasmus Allansson, producent Maria Jutselius. Jag heter Gunnar Bolin. Tack för att ni lyssnade.
Lite drygt en halvtimme så sänder vi Stil här i Sveriges Radio P1 och idag handlar det om det här.
Den amerikanska artisten Jane County betraktas med all rätt som en pionjär, en banbrytare och en levande legend. Men så tände hon också på gränserna mer än många andra. Lyssna på Stil om världens första transsexuella rockstjärna, Jane County, när du vill i Sveriges Radio Play.
Och ni hör Stil här i P1 också nu, 14.30 på eftermiddagen. Om en halvtimme alltså. Men fram till nyheterna klockan 2, en utrikeskrönika som vi sände tidigare i veckan i P1 morgon i måndags.
Singapore, måndag. Det här landet har lyckats med något sällsynt, att på bara några decennier skapa en folkhälsa i världsklass. Sedan 1960 har Singapore ökat den förväntade livslängden med 20 år. Bara under det senaste decenniet har antalet invånare över 100 år fördubblats. Ni kanske hört att man talar om blå zoner, platser i världen där människor lever längre och mer hälsosamma liv. Singapore är det senaste tillskottet på listan över blå zoner, men det sticker ut på flera sätt. För det första är det till skillnad från de andra platserna en helt och hållet urban zon med 6 miljoner människor på en yta stor som halva Öland. För det andra är Singapores hälsa något relativt nytt. Medan livslängden i andra blå zoner ofta härleds till kulturer och livsstilar som bevarats under århundraden så är det faktum att singaporeaner lever allt längre en direkt följd av medvetna politiska beslut. Så vad är det man har gjort? Jo, vardagsmotion främjas genom en robust kollektivtrafik och privatbilism motarbetas. För att köpa en bil krävs ett särskilt certifikat som säljs på auktion till ett pris som kan vara högre än själva bilen och som bara gäller i 10 år. Lätt då att hellre välja promenaden eller cykeln. Landet har en sjukvård som ofta lyfts fram som en av världens mest effektiva. Jämfört med Sverige spenderar Singapore ungefär hälften så stor andel av BNP på sjukvård. Systemet bygger på en mix av offentliga och privata aktörer som visserligen kräver att invånarna själva sparar till sin vård, men nationella skyddsnät täcker stora vårdkostnader och försöker fånga upp de som inte har råd. Sist men inte minst är den sociala biten viktig. Omkring 80% av befolkningen bor i statligt byggda och förvaltade lägenheter. Det finns subventioner för låginkomsttagare och ett kvotsystem styr etnisk sammansättning i varje kvarter för att motverka segregation. Systemet är förstås inte utan kritik, men dess förespråkare menar att det skapar en stark social blandning där människor med olika bakgrunder möts och integreras. Forskning på andra så kallade blå zoner visar att människor där ofta lever nära inpå sina nära och kära. Och i Singapore kan den som bor tillsammans med sina föräldrar, eller som mest 4 kilometer ifrån dem, få bidrag på upp över 200 000 kronor. Det finns förstås mycket att invända mot i Singapores politiska system, där samma parti styrt sedan självständigheten för 60 år sedan och där man fortfarande tillämpar dödsstraffet, vilket man får säga inte är särskilt livsfrämjande. Men på hälsoområdet tycks man vara något på spåren. Och det handlar inte om sånt som man som besökare här snabbt lägger märke till, som de höga böterna för att röka i parken eller alla löpargrupper som skenar omkring i snabba glasögon. Singapores hälsoresa bygger på något mycket djupare än så. Och den visar att hälsa inte är en slump eller enbart ett resultat av personliga val. Det är något man bygger tillsammans. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
Och den här krönikan sänder vi alltså i måndags i P1 morgon. Där är P1 ni lyssnar till, klockan är 2, nyheter.
En 22-årig svensk åtalas i Danmark mot sitt nekande för att flera gånger rekryterat unga svenskar för att begå mord, rapporterar danska medier. Enligt åtalet har mannen vid 5 tillfällen lejt svenskar som blivit lovade stora summor. Bland annat åtalas mannen för att ha rekryterat de svenska tonårspojkar som tidigare i år dömdes till fängelse för ett mordförsök riktat mot ett MC-gäng utanför Köpenhamn. Miljöpartiet kräver att biståndsministern och moderaten Benjamin Dosa avgår. Det här framför EU-parlamentarikern Isabella Lövin i ett inlägg i sociala medier. Det handlar om regeringens frysta stöd till FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar, UNRWA. Isabella Lövin skriver i inlägget att hon som tidigare biståndsminister är förfärad över att Sverige helt fryst stödet till UNRWA, och hon anser att biståndsminister Benjamin Dosa har förbrukat sitt förtroende och att han ska avgå. TT har sökt Benjamin Dosa för en kommentar. I Georgien har ytterligare en lag antagits som enligt kritiker hotar demokratin och yttrandefriheten i landet.
My grandmother and her sisters were labeled as a children of people's enemy.
I EU-parlamentet i veckan berättade den georgiske författaren Lasha Bogadze om hur hans mormor och hennes systrar under Stalin-terrorns 1930-tal stämplades som barn till en folkfiende. Häromdagen, sa Lasha Bogadze, hade någon sprayat texten folkfiende på mitt hus.
On the wall of my own house, people's enemy.
En bild, sa han, av ett allt hårdare klimat för de som kritiserar sittande regering under ledning av partiet Georgisk Dröm. Förra våren klubbade parlamentet trots massiva protester genom en lag som krävde av icke-statliga organisationer och medier att registrera sig som utländska agenter om de fick en viss del av sina pengar från utlandet. Men få har följt lagen, och i slutet av maj trädde istället en ny agentlag i kraft som kräver av i princip alla som det heter, agerar i utlandets intresse att registrera sig om inte hotar böter eller fängelse. En variant av en amerikansk agentlag från 1938 enligt regeringen, men enligt kritiker mer lik en rysk lag som idag används mot i princip vem som helst som kritiserar den ryska ledningen.
Och reporter här var Johanna Melén. Sverige igen. En man i 70-årsåldern som saknades efter en segelbåtsolycka på Vänern utanför Kristinehamn sedan igår kväll har hittat stöd. Det här uppger polisen, rapporterar P4 Värmland. Anhöriga har underrättats. Ekot med Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Arbetslösheten i Sverige är hög och många jobbar på tillfälliga kontrakt.
Ändå talas det lite om detta, det konstaterar Ekonomiakuten som vi nu ska höra ett avsnitt av. Maja Åström som programledare tipsar tillsammans med gäster om hur man klarar ekonomin trots en tuff arbetssituation.
Det stormar kring ekonomin i världen och det är något som påverkar oss alla. De som märker av den tuffa konjunkturen allra mest är de som blivit av med jobbet. Och den gruppen har blivit större de senaste åren. Så man nyss blivit arbetslös eller har en otrygg anställning, hur fixar man då sin ekonomi? Det ska vi prata om idag. Med mig har jag Johan Alfonsson, forskare i sociologi vid Högskolan i Halmstad. Hej!
Hej, hej.
Och du är med på länk från Göteborg ska jag säga. Och så har vi i studion Gunnar Harrius, ekonomijournalist på Dagens Industri. Hej!
Hej, hej.
Själv heter jag Maja Åström, det här är Ekonomiakuten. Vi har en hög arbetslöshet nu. Den är uppe på nästan 9% enligt statistikmyndigheten SCB. Något som skulle ha gett stora rubriker på 90-talet när jag var ung. Men nu inte ens hamnar på löpsedlarna. Vad säger ni om den här siffran? Vad säger du, Gunnar?
Nej, men jag håller med. Det är ju nästan ett mysterium varför det inte pratas mer om att vi har så hög arbetslöshet som vi faktiskt har. Alltså, särskilt när det är så, som jag antar att vi kommer prata om ganska mycket idag, att det är inte bara så att det där är någonting som drabbar exakt de där personerna eller att det är så att man bara går utan ett jobb och en inkomst så att säga, utan det är någonting som påverkar hela ens liv och leverne och även ens omgivning.
Johan, om man sätter den här siffran i historiskt perspektiv, vad säger du om det?
Ja, det är historiskt mycket höga siffror nu. Det är de här under de stora ekonomiska kriserna som det har varit på den här nivån. Man tänker 90-talskrisen som du var inne på tidigare här och finanskrisen 2008 och 2009 under pandemin också då. Så det är exceptionellt höga siffror på arbetslösheten. Och det är också i en internationell jämförelse så ligger Sverige också väldigt högt. Vi har tredje högst arbetslöshet i Europa just nu. Så att, det sticker ut detta. Det är det.
Sett till ett antal personer då, så är det 150 000 fler som är arbetslösa idag än för 2 år sedan. Vad vet vi om de här personerna och deras situation, Johan?
Ja, det man kan säga är att en stor del av dem, ungefär 2/3, har ju lägre utbildning eller som högst då gymnasieutbildning. Men även den här gruppen med högre utbildning, men eftergymnasial utbildning, har ökat nu under de senaste tiden. Man kan också se att det är fler yngre än äldre som är arbetslösa och det är fler utrikesfödda än inrikesfödda. Och sen är det ungefär 1/3 av de arbetslösa är långtidsarbetslösa, vilket är personer som inte haft ett arbete på de senaste 6 månaderna. Då. Och denna grupp har också ökat mycket. Och här är lite andra grupper som riskerar att bli långtidsarbetslösa. Här är det istället för yngre de äldre. Och sen är det utrikesfödda kvinnor med låg utbildning. De har också ökat mycket.
Kan pandemin ha spelat in i de här siffrorna?
Det kan den.
Att vi ser fortfarande
efterverkningarna från pandemin. Exakt. Kan man verkligen se här. Mm. Ja, nej, men det är, alltså man kan se att det är till exempel de här utrikesfödda kvinnor med låg utbildning, de har arbetat mycket i privat tjänstesektor med tillfälliga anställningar. Och det är de här jobben har försvunnit mycket i samband med pandemin och efter pandemin. Så här finns en förklaring som man kan spå tillbaka till den.
Men jag tänker mig att de som blivit av med jobbet nyligen ändå har större chans att få ett jobb än de som varit arbetslösa länge. Håller du med mig?
Ja, men så är det i regel. Att chansen att få ett arbete minskar ju desto längre man är arbetslös. De som trots allt får ett arbete, då går ju majoriteten till tillfälliga anställningar också. Så att,
Sen är det ju så att alla som jobbar inte alltid har så trygga förutsättningar. Vikariat, projekt och andra typer av tidsbegränsade anställningar. Det kan hända något som du har stött på under dina år i journalistbranschen, Gunnar?
Alltså jag tror att jag kanske är den journalist i Sverige som haft minst antal otrygga anställningar som journalist.
Vi andra kommer att straffa dig.
Nej, exakt. Men innan jag blev journalist så hade jag en hel myriad av vikariat och timanställningar och projektanställningar och den typen av saker. Och jag har tidigare sagt i det här programmet att det ger ett otroligt lugn av att ha, det räcker att ha liksom 10 000 kronor på ett bankkonto någonstans så kan man känna ett visst lugn. Och jag tror att du brukar tänka på det, så att det är verkligen en effekt av ganska många år då jag verkligen, verkligen inte hade 10 000 kronor på ett konto någonstans. Mm. Och det ger ju en otrolig stress att inte veta var ens nästa inkomst ska komma ifrån. Alltså, men så här klassiska saker som att gå till tandläkaren blir en otrolig stress, eller att bli sjuk är en otrolig stress för att man inte har sjukersättning och den typen av saker. Mm. Det är ju faktiskt otroligt jobbigt att leva under de här omständigheterna.
Johan, hur påverkar det folk att ha de här otrygga anställningarna?
Ja, jag tycker Gunnar är inne på centrala aspekter av det. Så att det kan skapa en ständigt gnagande ekonomisk oro om hur man ska handskas med. Om till exempel oförutsägbara utgifter dyker upp och så. För det blir ofta en ekonomisk utsatt situation som man hamnar i. Och det här beror ju också på att man kan få få timmar. Att du inte får så många arbetstimmar och det leder till att du får en sämre eller lägre inkomster istället.
Och jag tänker själv, under en period här har det varit väldigt lite jobb och just nu är det väldigt mycket jobb, och då jobbar man liksom nästan ihjäl sig dygnet runt, och den där för att man, det är ju den stressen också som
Men exakt, man känner ju också, jag kommer när jag jobbade på restaurang, då fick vi veckoschema, varje söndag fick man veckoschema hur många timmar man skulle få jobba, och det var ju en, man kände, man fick en klump i magen när det var för få timmar man fick en vecka, och man fick en klump i magen när det var för många timmar, för man var tvungen att ta dem också. Och det tråkiga är ju att det egentligen inte finns några strategier för att hantera det här, förutom att sluta ha det ekonomiskt utsatt. Alltså, och den här ovissheten vi pratar om och med oförutsägbara utgifter, den typen av utgifter, alltså tandläkare, sjukhus, alltså det som man gör tyvärr är ju ganska mycket så här, eller jag gjorde i alla fall så här, ja, man gick inte till tandläkaren. Jag tror inte jag gick till tandläkaren på 10 år. Nej. För att jag var rädd för att
vad det skulle kosta, ja, skulle kunna komma.
Ja, och ju längre det går desto mer rädd blir man, för att man tänker,